lyssnar på Spotlight, taltidningen Västernorrland.
I redaktionen Annette Strängqvist. Telefon 0611 845 44. E-post taltidningen @rvn.se. Och till vår röstbrevlåda 0611 801 30. Ring Darub när det gäller dina prenumerationsärenden. Mobilnumret är 076 013 64767 och e-posten är taltidningen@darub.se. Det är nummer 2, vecka 5, 2023. Och det här är veckans löpsedel och vi inleder med ett meddelande att nu under vecka 5 är redaktionen stängd. Men som ni märker så publiceras taltidningen ändå. Vill ni lämna meddelande till kommande taltidningar kan ni ringa vår röstbrevlåda eller använda redaktionens e-post. Röstbrevlådan har telefonnummer 0611 801 30 och e-postadressen är taltidningen@rvn.se. Vi går vidare i löpsedeln och hamnar då på Aktuellt. Regeringen vill flytta ledarhundsverksamheten från SRF till MFD, Myndigheten för delaktighet. Allt färre synskadade äldre får hemtjänst. Synskadades riksförbund är kritisk.
Men bara det här tankesättet att ha med sig att alla, för alla är det inte lika lätt. Och även som sån sak som alla digitala tjänster vi har, eller många, så behöver man, och i samhället i övrigt, så behöver man en mailadress. Och till den mailadressen så måste man komma ihåg sitt lösenord. Och det är också en sån där sak som det inte alls är självklart för alla människor att kunna ha koll på alla de grejerna.
Ny teknik är inte tillgängligt för alla. Karin Jonsson Sandström vid Härnösands bibliotek fick erfara detta då projektet Digidel Funkis i Härnösand genomfördes. Bara vissa kommunala LSS-boenden i Härnösand har gratis wifi i gemensamma utrymmen, visar en kartläggning.
Så det brukar vi också prata mycket om, att en sak att jag har de här teknikerna, men sen hur jag använder dem är ju en helt annan sak.
Elin Jakobsson har forskat vid Karolinska institutet kring äldre med kognitiva nedsättningar och e-hälsa. 1 miljon svenskar lever i ett digitalt utanförskap. Ny teknik inkluderar inte alla. I vår serie om hjälpmedel del 2 ska David Renström informera om AirTags och Apple-klocka som funkar för synskadade. Nya syntolkade program och serier på SVT Play. Kulturnyheterna. Prins Harrys bok kommer inte som ljudbok. Boktips. Det åttonde livet. Följt av ett urval evenemangstips från länets 7 kommuner. Anslagstavla. SRF Härnösand inbjuder till årsmöte 11 mars. SRF Sundsvall kallar till årsmöte 9 mars. SRF Härnösand inbjuder till medlemsmöte 21 februari. Anmäl dig till syntolkad film och teater i Sundsvall. Synkurser vid Härnösands folkhögskola i vår. Innehållet i nästa nummer av Spotlight, det vill säga vecka 7. Och sist redaktionsrutan. Jag önskar er en trevlig läsning och säger på återhörande om 2 veckor.
Aktuellt.
Regeringen kommer att föreslå att ansvaret för ledarhundsverksamheten ska flyttas från Synskadades Riksförbund SRF till Myndigheten för delaktighet. Det skulle innebära att man river upp en välfungerande verksamhet som utförts i över 15 år, anser Synskadades Riksförbund. Vi är besvikna på regeringen som vill flytta en väl fungerande verksamhet från SRF till byråkrater på en myndighet, säger Niklas Mattsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund, i ett pressmeddelande. Sedan 2006 har SRF ansvaret för ledarhundsverksamheten enligt en särskild lag, 205:340. Enligt lagen har SRF myndighetsansvar gällande att besluta om dispositionsrätt, tilldelning och återtagande av ledarhund. Ledarhundsverksamheten innehåller också många andra delar. Det handlar bland annat om att se till att rätt ledarhund hamnar hos rätt förare, genomföra kurser för ledarhundsförare, ansvara för support i samverkan med upphandlade leverantörer och ge ledarhundsförare råd och stöd i veterinära frågor. Verksamheten innefattar även flera olika kompetensområden, varav vissa är unika i Sverige. I juni föreslog Socialdepartementet en ny lag som innebär att myndighetsutövningen och all annan verksamhet som rör ledarhundar ska föras över från SRF till en förvaltningsmyndighet. Verksamheten föreslås flyttas till den statliga myndigheten för delaktighet, förkortat MFD. Den 21 januari i år träffade SRF socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall med medarbetare, och regeringen gav beskedet att man går vidare med lagförslaget. Enligt regeringens planering ska en lagrådsremiss finnas klar i april i år och en proposition läggas fram i riksdagen i början av juni. Den nya lagen ska sedan träda i kraft redan den 1 januari 2024. Antalet äldre synskadade som erhåller hemtjänst har minskat med 17% under en 20-årsperiod. I samband med hemtjänstens dag den 27 januari riktade Synskadades Riksförbund en rad krav på förbättringar till landets kommuner. En vanlig åsikt bland medlemmarna är att hemtjänstpersonalen inte förstår vad en synnedsättning innebär för individen. Ett av våra stora önskemål är att man tillsätter en specialgrupp som bara jobbar med synskadade, säger en av medlemmarna, Inger Sundström, 90 år, i ett pressmeddelande från Synskadades Riksförbund. Undersökningens resultat gör att Synskadades Riksförbund vill förtydliga sina krav på hemtjänsten i kommunerna. Kommunerna måste bli bättre på att säkerställa adekvat kompetens hos biståndshandläggare och andra tjänstemän, bland annat om hur olika funktionsnedsättningar påverkar vardagslivet. Kommunerna måste bli bättre på att bedriva en aktiv uppsökande verksamhet och genom sjukvård, nätverk, föreningsliv och hitta personer som har behov av stödet. Informera personer om den service som finns. Informationsmaterialet behöver finnas i punktskrift, storstil eller som inläst text. Mer kan du läsa på www.srf.nu.
Och det är ett problem som påpekas på flera håll, är att på många ställen, verksamheter och boenden, så finns inte tillgång till wifi, alltså gratis wifi. På liksom de allra flesta kommunala arbetsplatser så är det ju helt självklart att det finns, kommunen har tillgång, att man har tillgång till internet när man jobbar, det är ju självklart. Men för den här gruppen människor så är det tydligen inte det.
Digidel Funkis är ett projekt som Härnösands bibliotek arbetade med under 2021 och 2022. Karin Jonsson Sandström var projektledare och hon jobbar som bibliotekarie vid Härnösands bibliotek. Till vilken målgrupp vände sig projektet?
Personer med intellektuell, kognitiv och eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Och det handlar om digital delaktighet för den gruppen. Alltså tillgänglighet till de digitala rummen. Att använda digitala verktyg, veta vad internet är och vad man kan göra där och vad som är tryggt att göra där och vad som kanske är mindre tryggt och så vidare. Och där kan man se att det finns det vi kallar för ett digitalt utanförskap i den gruppen som är större än i övriga befolkningen. Alltså att man kanske inte har så bra koll på de sakerna. Eller så har man bra koll på vissa saker. Man kanske är jättebra på att hitta roliga klipp på YouTube, men man kanske har svårare med att använda BankID för att komma åt vårdguiden och så vidare. Så det är inte så att digitalt utanförskap är en sak, utan det kan finnas. Man kan ha bra koll på en del av det digitala men mindre bra koll på det andra. Och det är där vi på biblioteket ska komma in. För det är ju en sak som vi på biblioteket ska syssla med, är att hjälpa folk in i de digitala rummen.
Under projektets gång blev det tydligt att många i den aktuella målgruppen hade olika problem med att hantera digital teknik. Men också att det saknas förutsättningar till gratis wifi på boenden i kommunen.
Ja, men precis. Och det är en sak som jag har kommit fram när jag har pratat med personer, alltså personer i gruppen och också personal och anhöriga. Och föreningar har jag också varit ute och pratat med. Och det är ett problem som påpekas på flera håll, är att på många ställen, verksamheter och boenden, så finns inte tillgång till wifi, alltså gratis wifi. På liksom de allra flesta kommunala arbetsplatser så är det ju helt självklart att det finns, kommunen har tillgång, att man har tillgång till internet när man jobbar, det är ju självklart. Men för den här gruppen människor så är det tydligen inte det. Och det är tydligen det är någonting som det finns en medvetenhet om, för jag vet att det finns en liten kartläggning av vilka verksamheter som har wifi och inte. Men liksom, men det verkar inte som att det rör på sig så mycket i att åtgärda det. Så. Och det är såklart en kostnadsfråga. För det är klart att det kostar pengar att installera routrar och det som behövs. Men det vi menar är ju att det är ju, med tanke på hur stor del av samhället som nu så att säga sker på den digitala arenan. Alltså att man måste ha tillgång i princip till internet idag för att kunna ha koll på allt som händer i samhället och liksom handla och läsa nyheterna. Mer och mer av det flyttar ju över till de digitala arenorna. Så därför menar vi att det borde vara lätt och smidigt att kunna koppla upp sig och inte att man ska behöva fixa med abonnemang själv och så som det är liksom, som man blir hänvisad till nu.
Och det här med BankID och PIN-koder i olika sammanhang för att identifiera sig är också ett problem för den undersökta gruppen.
Alltså, om vi tar det här med BankID då, att BankID är ju, det är ju privata banker som har skapat den tjänsten och de gör ju det i någon slags vinstsyfte och de har ju, det är klart att det är väl i deras vinning att göra det så tillgängligt som möjligt, men de har ju inget lagkrav på sig, för till exempel som offentlig sektor har, att vara ha tillgängliga webbtjänster. Så de kan ju göra lite vad de vill, höll jag på att säga, och då blir det kanske inte en supertillgänglig tjänst.
Vad drar du för lärdomar av det här projektet?
Nej, men just att hur viktigt det är, att det har jag verkligen märkt när jag går ut och pratar med personer i gruppen och de som är nära dem som anhöriga och personal, att det finns ett utanförskap och att det verkligen drabbar gruppen. Att man kan hamna sig lite på sidan av, utanför det som resten av samhället gör. Liksom. Och att det handlar mycket om att de här digitala tjänsterna är inte utformade för den gruppen. Bara en sån sak som att, och det är ju vi på biblioteket skyldiga till också, att till exempel för att låna här, så vi har ju såna digitala låneautomater nu för tiden där man kan själv låna, och då ska man antingen ha med sig sitt kort eller komma ihåg sitt personnummer och komma ihåg en 4-siffrig kod. Och det är ju inte säkert att alla människor kommer ihåg en 4-siffrig PIN-kod. Alltså det är liksom, och det är ju, vi måste ju på något sätt ha ett sätt att legitimera folk, så det är väl, men bara det här tankesättet att ha med sig att alla, för alla är det inte lika lätt. Och även som sån sak som alla digitala tjänster vi har, eller många, så behöver man, och i samhället i övrigt, så behöver man en mailadress. Och till den mailadressen så måste man komma ihåg sitt lösenord. Och det är också en sån där sak som det är inte alls självklart för alla människor att kunna ha koll på alla de grejerna. Och då blir man beroende av personer runt omkring sig. Och då förlorar man den här självständigheten som ju är så viktig för att vara en, ja men, individ i ett demokratiskt samhälle.
Ja, Spotlight har varit i kontakt med funktionsstöd vid Härnösands kommun som bekräftar att i grupp- och servicebostad hyr brukaren sin egen bostad och har egna abonnemang i bostaden eller via mobilen. Men i de närliggande gemensamhetsutrymmen såsom gemensamhetskök och matrum och tv-rum så bör gratis wifi finnas så att brukaren kan koppla upp mobil och iPads. Men det finns inte i alla boenden. 6 av de 10 dagliga verksamheterna har wifi idag och ytterligare 2 är planerade i Härnösands kommun. 2 av 22 bostäder har wifi idag och det är de nybyggda. Och ytterligare 3 till är planerade enligt uppgift från funktionsstöd. I inslaget hörde ni Karin Jonsson Sandström vid Härnösands bibliotek.
Elin Jakobsson har forskat vid Karolinska institutet kring äldre människor med kognitiva nedsättningar och e-hälsa. Hon är arbetsterapeut och växte upp i Luleå. Ny teknik inkluderar inte alla.
Om man tittar på olika undersökningar så brukar man säga ja, men tillgången till teknik och tillgången till internet är otroligt hög och stor i Sverige som ett digitaliserat samhälle. Men det säger ju oss inte hur det används nödvändigtvis. Och med det menar jag att det finns en mängd personer som har tekniken, har internet, men det är en svårighet att använda det. Och har man då inte någon nära anhörig eller någon bekant eller så som man kan fråga, så står man ju då handfallen. Och då har vi också den här stora gruppen människor som står utanför det digitala samhället. Elin Jakobsson heter jag och jag är postdoc bland annat.
Men vad är det för något?
Postdoc, det är det man gör oftast när man har disputerat. Då kan man gå in som postdoc i olika projekt och det betyder alltså, post betyder ju efter och doc är ju de doktorandstudier man har gjort som har lett till en doktorstitel. Jag är uppvuxen i Luleå, har bott i Luleå i stora delar av mitt liv. Men sen så tog jag mitt pick och pack för kanske 12 år sedan och testade att bo i Stockholm. Och det gjorde jag i form av att vara arbetsterapeut i Stockholm och jobbade inom primärvården där. Som arbetsterapeut inom primärvården så möter man ju en mängd olika människor i mängd olika åldrar. Och de jag mötte framförallt det var gruppen äldre. Äldre personer med olika typer av funktionshinder. Kanske till följd av stigande ålder men också såklart andra medfödda kanske funktionshinder och så vidare. Men gruppen äldre var i alla fall en stor del av den gruppen som jag mötte.
Du gillar äldre också, har jag förstått.
Ja, men absolut. Vad finns det inte att gilla, kan jag känna. Jag har alltid haft en god relation med äldre och jag tror att det till mångt och mycket beror på att jag växte upp väldigt nära framförallt mina morföräldrar och alltid haft en känsla av att äldre personer har mycket fint att komma med, att berätta. Har man levt ett långt liv så har man. Då har man liksom per automatik mycket att informera andra om.
Jag tänker vi måste backa tillbaka lite grann. Det är ju inte alla som vet vad gör en arbetsterapeut.
Nej, men bra fråga. En arbetsterapeut har fokus på aktiviteter i dagliga livet. Namnet är därför inte helt bra kan man väl tycka. Det har nog förts diskussioner med just vad gör en arbetsterapeut och varför heter arbetsterapeut, eftersom man får snabbt känslan av att det här handlar om arbete. Ja, men det här rör allt vad vi sysselsätter oss med i vårt dagliga liv. Så visst kan det handla om arbete, men det handlar också om hur jag klarar att sköta mig själv, min personliga hygien, påklädning, att laga mat, att sköta allt det som rör och finns i hemmet. Rör personen och rör det man har omkring sig. Men också utanför hemmet. Så det blir ju en ganska stor arena som arbetsterapeuterna jobbar med. Och det är både, alltså det är ju under hela livet också då. Så det är allt från barn till de allra äldsta.
Många av de saker du beskriver blir ju helt plötsligt jättesvåra om man får någon slags inslag av demens. Har man tvättat hela livet, man har använt tv-kontroller, man har satt på kaffekokaren och så tar det som stopp där.
Absolut, det du nämner nu är ju många bitar som kan påverkas om man får en kognitiv nedsättning. Det kan man få av demens som du säger, men också av andra, av liksom stigande ålder, absolut. Så kan man se en kognitiv nedsättning, man kan ju också få en kognitiv nedsättning till följd av en demens, eller kanske man har Parkinsons sjukdom, eller man har någon annan så att säga sjukdom som i sin tur kan leda till att kognitionen, hur jag minns, hur man gör saker, att hitta, att, jag menar, att det här komma ihåg överhuvudtaget och orientera sig kan påverkas. Och det du också nämner som en viktig bit av det här är ju tekniken som vi har runt omkring oss i både i hemmet men också ute i samhället. Och att fortsätta använda det man har använt kanske är en sak, och det kanske finns där någonstans inprogrammerat i ett, ja men jag ser kaffebryggan, jag vet hur jag gör, jag ser TV, fjärrkontrollen till TVn, jag vet hur jag använder den. Men så som vi har det i vårt samhälle med det här höga flödet av digitala lösningar, så möter alla vi människor svårigheter med de här digitala lösningarna som kommer. Det kanske snarare inte alltid så mycket lösning, utan det är mer en produkt som man ska lära sig att använda, och det kan vi alla uppleva svårigheter med. Och inte minst då äldre personer och om man har en kognitiv nedsättning.
Och du har forskat kring det här.
Ja, men jag har ju det. Redan när jag arbetade som arbetsterapeut i primärvården och gjorde mycket hembesök till äldre personer för att hjälpa till med att hitta lösningar på det ena och det andra problemet som man kanske har i sin vardag. Också kopplat till teknik, att man fick som arbetsterapeut se att ja, men okej, den här telefonen visar lite grann hur den funkar. TVn kanske fixar någonting med någon fjärrkontroll eller förskriva något hjälpmedel som gjorde det lättare att använda tekniken i sitt hem. Sen så följde sig så att jag kom i kontakt med en forskargrupp på Karolinska institutet när jag gjorde mina magisterstudier. Och den forskargruppen heter Cactus, och det är en förkortning av en lång harang engelska ord, men det handlar om att hur är det att leva och åldras i vårt digitala samhälle, i både hemmet och i offentliga miljöer. Där kom jag då att göra mitt magisterarbete, där jag valde att inriktningen skulle handla om e-hälsa i kombination med att jag träffade forskargruppen Cactus, där de forskar kring framförallt äldre personer med kognitiv nedsättning, kanske begynnande demens men också lite längre framskridande demens. Men där fanns det en liten lucka just då, det här är ett antal år sedan, kring hur är det att använda teknik i kontakt med vården. Så då började vi där, och där började jag mina magisterstudier. När jag var klar med det magisterarbetet så öppnade sig en möjlighet för mig att söka en doktorandtjänst inom den här forskargruppen. Och e-hälsa är ju en otroligt brett ämne. Det kan vara så mycket, men det vi ville fokusera på, det var det här det man har nära sig. Hur är det att använda telefonen i kontakt med hälso- och sjukvården? Hur är det att nås av de här automatiska telefonrösterna som säger tryck 1 och för att komma dit och lämna ditt meddelande, knappra in ditt personnummer? Hur är det att använda den här tekniken vi har nära oss för en äldre person som har fått en kognitiv nedsättning?
Vad kom ni fram till? Nu blir jag jättenyfiken.
Vi kom fram till en oerhörd massa spännande saker. Bland annat så kom vi fram till att äldre personer ofta vill använda den tekniken som man är van vid. Jag kanske har en mobiltelefon också eller en smartphone, men jag kanske också har kvar den här fasta telefonen, och den vill jag fortsätta använda. Jag känner mig trygg med hur den funkar, och därför vänder jag mig till den. Kanske är det också så att jag har börjat använda en mobiltelefon. Men jag använder den bara till vissa saker. Jag använder den när jag själv ska ringa. För då vet jag att jag har kontroll över den. Men jag tycker det är svårt att ta emot samtal på den. Så därför lämnar jag inte ut det numret, utan jag lämnar istället ut mitt hemtelefonnummer. Sen så kom vi också fram till att äldre personer, precis som alla andra personer, använder en mängd olika tekniker, en mängd olika tjänster. Men att det ser för den här gruppen kanske lite annorlunda ut. Även om jag inte har jämfört olika åldersgrupper, så kan man i andra studier säga att ja, men är man yngre och har man inte en kognitiv nedsättning, så använder man en större mängd tjänster, en större mängd olika tekniker. Men att det där blir lite begränsat med kanske stigande ålder och också de vi lägger till det här med en kognitiv nedsättning.
Får jag då fråga, om du tänker dig då att man är synskadad, nu har du ju inte forskat specifikt på det, men utifrån din erfarenhet och allt du har från arbetsterapeutområdet, hur ser du på det och liksom dagens teknik?
Som jag ser det så finns det en mängd fördelar med teknik. Det gör det. Om man kan anpassa tekniken så att den faktiskt blir en fördel. Men mitt fokus har varit att identifiera hur ser det ut för äldre i det här fallet. Och då också verkligen få upp ögonen för att det är en mängd hinder där ute för att använda teknik. Och ju fler svårigheter eller kanske funktionsnedsättningar jag har, desto svårare blir det. I det läget så behöver arbetsterapeuter och andra, absolut andra yrkesgrupper, jag tänker framförallt inom hälso- och sjukvården, bemöta det här på det sättet att det går inte att tuta och köra med ett och samma spår för alla invånare. Det kommer att funka för säkert majoriteten, men vi har också en stor grupp människor som av olika anledningar, och då inte bara äldre eller olika, en viss typ av funktionsnedsättning, utan en mängd olika personer, kommer att ha större svårigheter att nyttja det digitala. Därför så behöver det finnas olika typer av lösningar. Det går inte att enligt mig och mina närmsta forskarkollegor titta på bara att det här skulle vara det enda vägen, guld och gröna skogar, och det här som passar alla. För det kommer inte att vara så.
Bryr sig till exempel de olika regionerna runt om i Sverige, kommunerna, blir de sig om det här, eller är man tacksam att man har hittat någonting som kanske når då en majoritet av befolkningen?
Jag tror att det där är en väldigt komplex fråga. Det är, ja, man är tacksam att man har hittat en lösning som når majoriteten, för att vi har en ökande befolkningsgrad, vi har äldre personer som en större del av vår befolkning, så där, och också på andra sidan färre personer som kan serva invånarna, så att säga. Alltså till exempel inom hälso- och sjukvården. Så färre personer kan ge den här vården, och vi har fler som behöver insatser. Så därför, ja, då är man jättenöjd med att det digitala är på liksom frammarsch. Och man ser också svårigheterna med det digitala för att det inte passar alla. Det är min erfarenhet. Men jag tycker också mig se att många gånger så framhåller man fördelarna och att det får en övervikt. Och det där kan jag känna att därför är våran forskning så viktig. För vi tittar på vad det då som inte funkar. Det är inte så att vi tar på oss liksom negativa glasögon, men däremot realistiska glasögon skulle jag säga. Och identifierar vilka personer hamnar utanför det här digitala. För tittar man på stora undersökningar, svenskarna och internet till exempel, så åtminstone, nu vet jag inte exakt den här senaste rapporten som kom för ett par veckor sedan, men dessförinnan så har man ju pratat om att upp till 1 miljon svenskar står utanför det digitala samhället. Och det är 1 miljon, liksom det är jättemånga människor. Vi behöver lösningar för alla, och det kommer inte att vara en och samma lösning som funkar för hela befolkningen, utan man behöver hitta olika lösningar. Jag tänkte också på andra viktiga faktorer som kom fram i min avhandling gällande det här med användning av e-hälsa. Det jag nämnde, att det är dels det här med hur van är jag med den här tekniken, och så använder jag den teknik som jag är van vid. Men också vikten av anhörigas hjälp. För de personer som inkluderades i mina studier under avhandlingsarbetet, de äldre personerna hade så otroligt mycket nytta och hjälp av sina nära anhöriga. Och det tycker jag också är en sån viktig faktor att lyfta in och lyfta fram anhörigas viktiga insatser i detta. För det kan handla om från så att säga natt till dag i att få saker och ting att fungera. Det kan vara allt från att jag blir påmind om att jag ska ringa läkaren, just det. Men det kanske är till och med i den grad av att jag får hjälp med att logga in på 1177 och mina vårdkontakter och göra en bokning. Men att jag kan inte det själv, men jag får hjälp av min anhöriga till att göra det. Och därför funkar det. Men också det många av de här äldre personerna framhöll som så otroligt viktigt var ju den här mellanmänskliga relationen med hälso- och sjukvården. Att man ser det som så väldigt viktigt att få någon att prata med. Inte bara göra det digitalt. Att kanske till och med välja bort det i vissa lägen. För mig är det så viktigt att få prata med en riktig person på telefon. Eller allra helst få boka ett vårdmöte då, att jag kommer till min sjuksköterska eller läkare eller arbetsterapeut och får sitta ner och prata och träffas. Och att det var en sån viktig beståndsdel också i det här med hur man väljer att ta sina vårdkontakter.
Vad händer med de som inte har någon anhörig? Om barnen bor i Stockholm och Malmö och sådär. Hur klarar de sig?
Precis, det här är, tror jag, en stor fråga för många och så att säga samhällen. Hur ska man stötta de här personerna? Och där finns det olika insatser, till exempel att man har kanske, ja men kom hit till den här föreningen, då hjälper vi dig med dina digitala svårigheter till exempel, eller vi hjälper dig att installera det här och det här. Men för de allra flesta så kanske det heller inte är en lösning, för att jag kanske inte vet vad jag ens ska införskaffa för digitala ting. Och sen hur ska jag använda dem där och hur ska jag uppdatera dem där? Så det brukar vi också prata mycket om, att en sak att jag har de här teknikerna, men sen hur jag använder dem är ju en helt annan sak.
Reporter i inslaget var Eva-Marie Svensson från Insyn, Norrbottens taltidning.
I vår serie
om hjälpmedel för synskadade har vi nu kommit fram till del 2. Nu ska vi träffa David Renström. Han är 40 år och helt blind och bor i Skellefteå. Han ska ge tips på konsumentprylar som han själv har erfarenhet av och som finns ute i handeln.
Och då kan jag börja med att tipsa om något som jag började använda för, ja, vad kan det vara, ett år sedan, drygt kanske. Och det är såna här AirTags. Och det är små brickor kan man säga som man sätter på. Ja, det vanligaste är att man sätter den på nyckelknippan, men jag har dem även på en väska till exempel. Och ja, det är väl bara fantasin som sätter stopp där. Men idén med de här, det är att man håller koll lite grann på sina grejer, om man tappar bort dem eller om man, ja, glömmer vart man har lagt någonting eller sådär. Och anledningen till att jag skaffade såna här till slut utan att vara så intresserad från början, det var för att jag hade väldigt, väldigt bråttom en gång när jag skulle resa bort i jobbet. Så jag skulle springa och slänga soporna innan jag skulle springa till bussen, till tåget. Och då lämnade jag i hastigheten kvar nycklarna i soprumsdörren och sprang ifrån dem och åkte iväg och tänkte inte på, eller märkte inte att jag hade glömt nycklarna förrän morgonen, tidigt morgonen efter, när jag vaknade på nattåget och klädde på mig och kände att det var lite tomt i min ficka där jag brukar ha nycklarna. Det var lite stressigt att upptäcka det. Sen kom jag ju på ungefär var jag hade dem och jag kunde smsa min granne som bor våningen under. Och hon var hemma och är pensionär och vaken tidigt, så hon kunde springa ut och kolla att de nycklarna var kvar och ta in dem till sig så att de inte försvann. Men det var ju en himla tur att de inte gjorde det. Men det här var faktiskt rätt det var liksom en liten veckaklocka där jag tänkte att det kanske är bra att ha någonting på nycklarna så att man har lite bättre koll på vart de tar vägen. Och de här AirTags, de fungerar så att det är en liten bricka som sagt med batteri i. Och den registrerar sig med telefonerna så att jag kan till exempel få ett meddelande om jag går ifrån nycklarna efter några minuter i alla fall, så kommer det så här en varning i min telefon att du lämnade kvar, och så kanske jag har döpt den här brickan till hemnycklar till exempel. Du lämnade kvar hemnycklar, de såg senast nära Hyttlidgatan 59 där jag bor till exempel. Men det är den ena sidan. Sen kan man också spåra de här med hjälp av andras telefoner. Så att om jag skulle tappa nycklarna, det var inte som tur var hänt hittills, tar i trä. Men om jag tappar nycklarna ute på vägen, eller ja, på någon gångväg kanske, eller så där, då kommer jag ju att se i min telefon att kunna se där att ja, men jag tappar dem kanske i närheten av den och den adressen. Men det är inte säkert. Och sen kan ju de där nycklarna flytta sig. Det kan ju vara så att jag har tappat dem på en buss eller något liknande. Något fordon som förflyttar sig. Eller en taxi eller så. Och då kan andras telefoner, andras iPhones kan man säga, kan rapportera till min iPhone vars de här nycklarna finns. Eller vart den här brickan finns är det ju egentligen. Och då kan jag få uppdateringar eftersom vars de här... var den här brickan finns. Och det gör det lättare att hitta åt den såklart. Det hände faktiskt en gång sen efter att jag skaffade de här brickorna att min kabinväska som jag använder när jag är ute och reser, att när jag klev av bussen här i Skellefteå hade varit ute och rest, så var min kabinväska borta. Och den hade jag lagt en bricka inuti faktiskt, den här AirTag. Och då kunde jag faktiskt spåra i den här appen på telefonen ungefär var den var. Nu var det så att jag hann inte börja efterforska jättemycket vars den var någonstans innan den här damen som hade tagit fel väska hörde av sig och lämnade tillbaka den. Men där hade jag en chans att kunna ringa in ungefär vars den fanns någonstans. Nu hann jag som sagt inte börja göra det, för att det är ganska fort att få tillbaka den ändå. Men det känns som en liten extra säkerhet. Så att, nu har jag pratat med varm för de här eller för de här brickorna, AirTags-brickorna. Och det finns ju andra också. Det finns ju de som heter Tiles som har funnit betydligt längre, som fungerar både på iPhone och på Android-telefoner. Den stora fördelen jag ser med att använda, om man ändå använder iPhone, det är att det finns väldigt många som har iPhones, och därför är det många som kan hjälpa till utan att de egentligen vet om det. Bara genom att de har en iPhone så kan de hjälpa till och hitta din bricka när du tappar bort den, i och med att bara att de passerar den. Så om man jämför dem med Tiles, då måste folk installera en app för att de ska fungera. Så det är inte automatiskt att det fungerar bara för att du har köpt en sån bricka. Så fungerar det inte mot alla telefoner. Och sen vet jag att Samsung har också en variant på de här. De heter, jag kommer inte exakt ihåg vad de heter, men de heter Samsung någonting, heter de i alla fall.
Vart finns de här produkterna ute i handeln? Finns de där telefoner säljs?
Ja, typ. Såna här lite mer teknikorienterade affärer, typ Kjell & Company, Teknikmagasinet. Ja, typ sådana affärer. Jag köpte mina från Apple då i ett sånt här 4-pack som man fick lite billigare då per styck om man köpte 4 åt gången. Så att de kostar ju en slant, de här brickorna. De kostar ju, jag tror jag gav då, nu var ju det här ett tag sedan så att de kan ha gått upp säkert, men då gav jag drygt 1100 tror jag för 4 stycken. Så de kostar ju en slant styck, det gör de. Det bästa är om man kan, man kanske inte behöver 4 stycken, men man kanske behöver 2. Då kan man ju dela med någon och köpa ett 4-pack tillsammans. Ja, sen tänkte jag tipsa om en produkt som har funnits ganska länge. Den kommer ju i nya versioner varje år. Så mycket som kommer från Apple. Vi håller oss kvar i Apple lite tag till. Och det är ju Apple Watch, alltså Apple-klockan. Och många tänker så här, ja, men det är en ganska dyr klocka för att ha en klocka. Och det är det ju. Om man bara ska ha en klocka så är den ju inte värd priset. Det är absolut inte. Men den har ju faktiskt fått väldigt mycket funktioner, den här smarta klockan. Den kan ju till exempel tala om din puls, och den kan till och med varna om du har oregelbunden hjärtrytm, kan du få varningar. Den kan numera även, i alla fall de lite dyrare versionerna, kan mäta syresättning i blodet till och med. Det var något som kom under pandemin här. De kan framförallt detektera, alltså man kan känna av om du ramlar. Om vi säger att du är ute och går, du kanske bara går ut till brevlådan och hämtar posten eller tidningen och så går du in igen. Och så på vägen in så ramlar du och blir liggande och kommer inte upp. Då kan alltså klockan känna av att du ramlat, och om du inte stoppar den så ringer den upp ett SOS-samtal helt enkelt, och eller kan också ringa upp någon anhörig så där. Så en sån här lite automatisk funktion. Det är samma sak, det finns inbyggt i de här klockorna och i vissa telefoner numera också en kraschdetektering. Alltså om du till exempel sitter i en bil och den krockar och du kanske blir medvetslös, eller du blir i alla fall så att du inte kan kalla på hjälp själv, då kan klockan eller telefonen ringa upp och kalla på hjälp själv. Det finns ju flera historier där de här smarta klockorna har räddat folk faktiskt, därför att de har ramlat och blivit medvetslösa och blivit liggande och inte kunna kalla på hjälp själva, utan det är klockan som har gjort det åt dem. Så det är en väldigt bra funktion, tänker jag. Speciellt om man är ju trots allt lite mer utsatt ibland som synskada till exempel, när man är ute och kan råka ut för saker. Att det är lite, ja, det är svårare att se där det är halkigt. Det är svårare att kanske upptäcka om det helt plötsligt är grävt på marken. De håller på att laga någonting och så snubblar man och ramlar. Ja, det kan ju hända mycket. Så det här är en grej som jag tycker känns väldigt användbar faktiskt, som en säkerhet. Och det Apple Watch finns ju flera modeller. Det finns ju då en billigare och så finns det lite dyrare, och så finns det väldigt dyra. Men jag håller mig någonstans där på de lite billigare. Jag tycker att det räcker gott och väl oftast. För det jag vill ha dem till. Jag behöver ingen dykarklocka som man kan dyka 100 meter ner under vattnet. Det gör jag väldigt sällan, eller rättare sagt aldrig. Så de klockorna klarar mig utan. Utan de här grundläggande funktionerna, det är de som jag tycker är bra.
Ni hörde David Renström, som själv är blind och bor i Skellefteå, lämna några tips utifrån sina egna erfarenheter av vad som finns där ute i handeln. Det är nytt år 2023, och från SVT Play så kan vi hitta några nya syntolkade program och serier som producerades under 2022. Ett nytt datingprogram, Hotell Romantik, är både syntolkat och teckenspråkstolkat. Och första programmet sändes i januari 2023. 28 singlar letar efter den rätta på det vackra Alphotellet, där alla är över 65 år. På schemat står äventyrliga aktiviteter, och varje kväll avslutas det med middag och dans. Då utses även kvällens par, som får en övernattning i en romantisk stuga. Och det här är en svensk serie. På spåret, syntolkat populärt frågeprogram med nya avsnitt. Vart är vi på väg? Christian Luuk och domaren Fredrik Lindström leder Sveriges mest populära frågeprogram. Din hjärna, en faktaserie som är syntolkat. Läkaren Anders Hansen tar hjälp av experter, experiment och forskning för att svara på hur och varför vår hjärna fungerar som den gör. Fråga doktorn, syntolkat. Doktor Karin Granberg svarar på tittarnas frågor. Programledare Sofia Rågenklint. Nya avsnitt 2023. Programmet går även att se med tydligare tal och uppläst undertext. Försvunna människor visades under 2022. En svensk syntolkad serie. En nervkittlande historia om en vanlig lastbilschaufför och familjefar i en liten småstad som begår ett ödesdigert misstag när han smugglar flyktingar. Selma Lagerlöf, en dokumentärserie i SVT. Syntolkat och teckenspråkstolkat. Vi får följa Selma Lagerlöfs liv och verk som aldrig upphör att fascinera och att vara relevant. Selma Lagerlöf bröt med den gamla kvinnoroll som hon förväntades acceptera. Mot sin vilja sökte hon och kom in på lärarinneseminariet i Stockholm. Hon skulle nu klara sig själv. Och hon hade ett särskilt mål. Hon visste att hon hade en stark stjärna. Hon hade berättelser i sig och hon såg bortom det synliga. Äntligen en svensk dramakomediserie från 2022. Som vi kunde ta del av under julledigheten. Om 5 dagar ska hela världen få veta att Jakob Widman är årets Nobelpristagare i ekonomi. Det finns bara ett problem. Han är död. Jakobs bästa vänner bestämmer sig då för att låta omgivningen tro att han lever fram till den stora dagen. Men det visar sig snart att var och en också har motiv som bubblar upp till ytan.
Kulturnyheter.
Prins Harrys självbiografi, den andra, gavs ut i januari 2023, men kommer inte att finnas tillgänglig som svensk ljudbok på varken BookBeat, Nextory eller Storytel, skriver Boktugg. Det beror på att det svenska förlaget inte har rättigheter till strömningstjänsterna på grund av den policy som Penguin Random House har. Samma sak gäller e-boken som bara finns till försäljning via nedladdning. Vi tycker givetvis att det är jättetråkigt att boken inte kommer att finnas tillgänglig för svenska lyssnare, säger Isa Widerståhl, förlagschef på Albert Bonniers förlag. Det brittiska förlaget tog ett policybeslut för snart 2 år sedan om att inte släppa förlagets titlar till prenumerationstjänster som erbjuder obegränsad lyssning. Det finns dock en ljudbok som prinsen själv har läst in, men alltså inte erbjuds i några prenumerationstjänster. Prins Harry är son till prinsessan Diana och kung Charles den tredje.
Veckans boktips.
Boktips från Andrea Ejelöf på Sollefteå bibliotek. Det 8:e livet till Brilka av Nino Haratischvili. Haratischvili. Boken handlar om familjen Yashis öden under 1900-talet. Främst utspelar sig boken i familjens hemland Georgien, men också mycket i Ryssland och Sovjetunionen. Det är Nisa Yashi som berättar familjens historia för sin systerdotter Brilka. När Nisa tvingas hämta hem flickan efter att Brilka försökt att rymma till Tyskland medan hon var med sin dansgrupp i Amsterdam. Genom boken får man följa olika familjemedlemmar genom deras liv i kronologisk ordning. Några av karaktärerna följs genom boken, medan vi får säga farväl till andra. Historien börjar med Anastasia Yashi, som föds år 1900 och är dotter till en framgångsrik chokladtillverkare. Hon gifter sig med en man inom armén och när första världskriget bryter ut reser hon till Moskva för att vara med honom. Sedan får vi följa bland annat Anastasias syster Kristin, hennes son Kolja och flera andra tills man kommer fram till Nitsa och Brilka på 2000-talet. Familjen får genomlida ett dramatiskt århundrade i länder som ofta byter identitet. Det finns alltid drömmar av kärlek hos familjen, men de får ständigt slåss mot krig och förtryck. Genom familjens historia följer även doften av en magisk varm choklad som sprider lika mycket njutning som förödelse hos de som vågar smaka. Boken är en härlig släktkrönika och förtjänar trots sin avskräckande tjocklek att ges en chans att läsas.
Och så några evenemangstips från länets 7 kommuner. Vi startar med Timrå, författarbesök av Katarina Widholm som har skrivit en roman för vuxna som heter Räkna hjärtslag från 2021 som älskades av både läsarna och en enig kritikerkår. Hon kommer till Timrå bibliotek den 18 mars klockan 18-19. Kramfors, konsert med Michael Jeff Johnson. Och han har bland annat skrivit musik till både Carola och Uno Svenningsson. Biljettpriset är 125 kronor och det hela äger rum klockan 19 den 3 mars i Pingstkyrkan i Kramfors. Mer information via kramfors.se, det vill säga kommunens hemsida. Sollefteå. Sollefteå amatörteater, Förhöret, en musikalisk deckare i en akt. Förköp via Dahlbergs bokhandel. Föreställningen kommer att spelas 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19 februari klockan 19. Och man håller till på Hulstagård. Och biljetter och mer information kan du få via webbplatsen för Hulstagård, hulsta.com. Örnsköldsvik, smarta funktioner i din Apple-telefon. En kortkurs på 2 timmar i Arkenbiblioteket den 9 februari med början klockan 13. Och du måste anmäla dig i förväg till biblioteket. Carmen med Förhinder, en teater med Riksteatern på Folkanteatern i Örnsköldsvik. 25 februari klockan 19 och biljetter på det sedvanliga stället. 3 mars i Örnsköldsvik, komedi, stand-up, show Alla känner Ankan. En humorshow av och med Anders Johansson. 3 mars klockan 20 och föreställningen är 1 timme och 30 minuter på Folkanteatern i Örnsköldsvik. Och så blir det semifinal i Melodifestivalen den 4 mars klockan 20 på Hägglunds Arena. För kontakt 0776 70 77 77. Biljetter säljs på de sedvanliga ställena. Och Ånge den 11 februari i Ljungaverk Folkets hus. Nyskriven komedi om politik och vänskap av Adde Malmberg. Stolarna vid havet. Klockan 19.00. Föreställningen är 2 timmar och 20 minuter inklusive 20 minuters paus. På Forum Ljungaverk i Ånge och arrangörer är Ånge teaterförening. Den 6 februari är det samiska nationaldagen i Sverige. Och i Sundsvall i Kulturmagasinet den 6 februari klockan 12 på Lars Alins torg blir det jojk med Tanja Nordfjell. Fri entré. Den 8 februari klockan 12-13 i programsalen i Kulturmagasinet. Sarek till Arktis, samisk kulturvecka. Anita och Gustav Forssell berättar om sina arktiska drömmar och frågor som växt fram under många års vandringar i Sarek. Med ord, bild och ljud berättar de om natur, människor och djur i Arktis. Boka platsbiljett till föredraget via entré Sundsvall. Sånger om livet, konsert med Arve Solli och Ann-Kristin Fernström i Sjöns kyrka. Den 5 februari, en söndag klockan 18, fri entré. Härnösand, bryggeriet 16 februari klockan 19. Det är synd om människor i skor, en föreställning om två män, en kokplatta, några ägg. Ja, vad kan gå fel? Kontakta Härnösands teaterförening, en del av Riksteatern, för mer information och biljett.
Anslagstavla.
SRF Härnösand inbjuder till årsmöte lördagen den 11 mars klockan 12 på Härnösands folkhögskola. Det hela börjar med lunch och därefter blir det mötesförhandlingar och sedan avslutas det med fika. Årsmötet är beräknat vara klart klockan 15. Lokalföreningen bjuder på lunch och fika. Senaste anmälningsdatum är måndagen den 27 februari och anmälan ska gå till Sylvia Hedin 070 345 93 38 eller till Kamal Soleimani 0730 350 358. Vid anmälan meddela om du önskar specialkost. Du som anmäler dig får handlingarna skickade hem till dig. Om du inte tänker delta i mötet men ändå vill ha årsmöteshandlingarna så vänd dig till Fredrik Lundström på kansliet så skickar han handlingarna. Ni är hjärtligt välkomna, hälsar styrelsen. SRF Sundsvall inbjuder till årsmöte den 9 mars på Skeppargatan 5A, våning 4, klockan 17.00 och mötet beräknas avslutas kring 20.00. Föreningen bjuder på en måltid. Var noga med att berätta om eventuella allergier när ni anmäler er till mötet. Möteshandlingarna hålls efter mat och fika. I anmälan måste SRF Sundsvall ha senast den 23 februari så handlingarna kan skickas ut och nå er i stadgeenlig tid inför mötet. Uppge i anmälan på vilket media ni önskar handlingarna. Er anmälan gör ni till Peter Kärnberg på telefonnummer 070-860-4032 eller via e-post peter.kjernberg@srf.nu. Varmt välkomna, hälsar styrelsen. SRF Härnösand inbjuder till medlemsmöte tisdagen den 21 februari klockan 14. Det är alltså på fetisdagen. Medlemsmötet kommer att hålla till på Härnösands folkhögskola. Att läsa på olika sätt. Lydia Djeric från Sambiblioteket kommer att informera om olika sätt och möjligheter att läsa för blinda och synskadade. Om du inte kan läsa text på svartskrift så finns det flera alternativ såsom talböcker, ljudböcker, böcker på punktskrift och olika appar, till exempel Legimus. Talboken kommer, taltidningar, etc. Lydia ska också berätta om DigiDelcenter som är olika digitala tjänster på Härnösands bibliotek som blinda och synskadade kan ta del av. Därefter blir det samvaro med semmelfika och egenavgiften är 50 kronor. Sista anmälningsdagen är måndagen den 13 februari och ni kan anmäla er till Sylvia Hedin 070 345 93 38 eller till Kamal Soleimani 0730 350 358. Välkomna, hälsar SRF Härnösands styrelse. SRF Sundsvall har tillsammans med syntolkarna i Västernorrland tagit fram en lista på förslag, filmer och föreställningar som kan komma att syntolkas i Sundsvall under februari-mars. Men för att biofilmer ska syntolkas krävs det att minst 5 anmälningar har inkommit. Det är heller inte säkert att alla filmer kommer att gå upp på filmduken i Sundsvall. Men anmälan kan göras ändå. Frågor och anmälan kan göras till Marianne Bergman på telefonnummer 070-652-1404. Och vi kommer att återkomma med kompletterande uppgifter i taltidningarna framöver. Här kommer listan. Först ut är en film den 3 februari. En dag kommer allt det här bli ditt. Det är en berättelse om en familj och ett arv som ingen vill ha. Den framgångsrika serietecknaren Lisa och hennes syskon samlas på föräldrarnas gård för första gången på över 10 år. Föräldrarna vill att endast en av dem ska ärva skogen, som varit i familjen i generationer. Men är någon av dem villig att flytta hem igen? Andreas Öhman står för regi och manus, och bland skådespelarna hittar vi Susanne Reuter och Peter Haber. Anmälan gör du senast den 31 januari till Marianne Bergman. Den 17 februari klockan 19 på Sundsvalls teater. Det är synd om män i skor. Biljettpriset är 355 kronor. Och biljetterna är redan nu förbokade. Vilket innebär att du måste göra din anmälan senast den 31 januari. Kent och Maurits är 2 älskvärda karar från norra Sverige som har stenkoll på årtal, bensinpris och grannar. De bjuder in till en studiecirkel för ensamhushåll där frågor och funderingar tas upp. Ska man till exempel bädda rent på båda sidor om dubbelsängen fast den ena sidan alltid står tom? Skådespelerskorna Charlotte Lindmark och Mia Westin transformerar sig till Kent och Maurits. Det är en kryddad humorföreställning med svärta. Den 21 februari. Biofilmen Sockerexperimentet. Året är 1948. Johanna, 22 år, bor på Vipeholms sjukhus tillsammans med andra personer med funktionsnedsättningar. En dag blir hon blixtförälskad i Vilgot, en annan intagen. När rutinerna plötsligt ändras och Vilgot blir allt sjukare så börjar Johanna misstänka att det kan ha något med experimentet att göra. Anmäl dig senast den 31 januari när det gäller denna biofilm. Den 26 februari klockan 16 i Tonhallen, Kameliadamen, biljettpris 395 kronor. Redan nu finns det ett antal förbokade biljetter. Anmälan senast den 31 januari till Kulturombudet. I en samtida version av klassikern Kameliadamen träffar fotbollsfarsan Andreas dragqueenen Marcus. De blir våldsamt förälskade och Andreas beslutar sig för att följa sitt hjärta och vill lämna fru och barn. Andreas fru får reda på förhållandet och försöker vara storhjärtad och inte döma. Men det är svårt, hon tänker på konsekvenserna. Det ingen av dem vet är att Marcus har cancer och att hans dagar är räknade. Ett drabbande drama om omöjlig kärlek och att våga leva fullt ut. I rollerna Jakob Eklund, Jakob Eriksson och Eva-Maria Björk. I Tonhallen i Sundsvall alltså. Ytterligare en film i mars månad. 7 mars, Kungen, regi Karin Af Klintberg. Det är en dokumentärfilm om kungen. Hon har följt Carl Gustav i samtal om allt från barndomen till kungalivets upp- och nedgångar. Är du intresserad kan du anmäla dig så fort som möjligt till Marianne Bergman. 11 mars klockan 16 på Konsertteatern. Avgörande ögonblick. Biljettpriset är 230 kronor. Här måste din anmälan vara gjord senast den 17 februari till Kulturombudet. Och slutligen en biofilm den 21 mars. Andra akten, regi Mårten Klingberg. Livet som nybliven pensionär kunde vara bättre. Evas exman flyttar in tvärs över gatan med sin nya fru och Evas son verkar tröttna på sin mammas daltande och vill klara sig själv. Vad ska Eva göra av all tid? Ett extra knäck dyker upp som Eva inte kan motstå. Och den store stjärnskådespelaren Harald Skog har drabbats av en stroke och behöver rehabilitering i sitt eget hem. Vad som börjar som en katastrof växer till en varm vänskap, spirande livsglädje och till ett hopp om att livet inte är över. I rollerna bland annat Rolf Lassgård och Lena Olin. Frågor och anmälningar till teater och bio kan du göra till Marianne Bergman 070 652 1404. När det gäller filmerna på bio behövs minst 5 anmälningar för att filmerna ska syntolkas. Och det här är alltså förslag på filmer och föreställningar under februari-mars. Via SRF Sundsvall. Härnösands folkhögskola informerar om synkurserna under 2023. Vill du kontakta personalen för ytterligare information så är telefonnumret 0611 558545 eller e-posta synkursen@hfs.se. Punktskriftskurs vecka 8 och vecka 14. En kurs för dig som behöver träna på punktskrift. På denna kurs kan du få inspiration och stimulans samt göra övningar både i grupp och individuellt. Nivån anpassas efter individuella behov. Packa upp din iPhone börjar vecka 4 och även denna nybörjarkurs vecka 12. Den riktar sig till personer med synnedsättning som precis införskaffat en iPhone och behöver hjälp för att komma igång eller behöver repetera de inbyggda hjälpmedlen. Kursen anpassas till individuella kursnivåer och det blir både teori och praktiska övningar. Friskvårdskurs i fjällen blir det vecka 5. En kurs i samverkan med SRF Västernorrland för dig som gillar olika aktiviteter i snö och röra på sig. Vi kommer att åka skidor, gå med snöskor, gå igenom ledsagningsteknik. Kursen ger deltagarna med synnedsättning möjlighet att prova på friskvård i fjällmiljö. Informationskurs del 1 blir det vecka 7 och vecka 16. Denna kurs består av 2 delar som riktar sig till personer som har fått en synnedsättning. Det finns många olika sätt att läsa och skriva när man har fått en synnedsättning. Under kursen presenterar vi och ger deltagarna möjlighet att prova flera olika läsmöjligheter. Deltagarna får veta mer om ögats anatomi, olika sjukdomar med synnedsättningar, får träna ledsagning och vi visar även olika så kallade synidrotter. Vi lagar mat tillsammans med fokus på att visa och använda bra och nödvändiga hjälpmedel. Deltagarna på denna kurs får mer kunskap om sin synnedsättning och hur de kan fortsätta att leva självständigt. Kursen ger möjlighet att träffa andra personer i liknande situation för att utbyta erfarenheter med.
Vi välkomnar även anhöriga att delta i kursen. Det kan vara en trygghet under kursen och ett stöd framåt. Informationskurs del 2 vecka 11. Och under denna kurs blir det en återblick från första kursveckan samt fortsatt information, praktiska övningar, tips och möjlighet till enskild träning vid behov, till exempel orientering och förflyttning, även information om ergonomi, punktskrift och annat som behövs för att klara sin vardag med synnedsättning. Deltagarna får möjlighet att träffa yrkesverksamma personer med synnedsättning i olika sammanhang samt information om fritidsaktiviteter, olika tekniska hjälpmedel och belysningsanpassning i hemmet. Allt är inte aktuellt för alla, men alla deltagarna får ändå många nyttiga kunskaper som ger mer självständighet och trygghet i vardagen. Det blir också en fjällfiskekurs vecka 13. Frågor och anmälan till denna kurs kan du göra via e-post synkursen@hfs.se eller slå en signal 0611-5585-45. I nästa nummer av Spotlight under rubriken Aktuellt, premiär 4 mars i Sundsvall för teatern Avgörande ögonblick med Teater Västernorrland. En pjäs som går på turné i länet under mars och april. Teaterchefen Kristoffer Berglund intervjuas.
Så har man behov av syntolkning någon annanstans i länet i den här föreställningen, så rekommenderar jag att man tar kontakt med den arrangörsförening som finns angiven på vår hemsida. Om de inte själva har koll på det, det borde de ha, men så får man gärna påminna dem om det tillgänglighetsstöd som finns på regionen just för syntolkning.
Porträttet. Tänk om offentlig sektor kan utveckla tänket kring att syntolka mera. Det hoppas Anna-Karin Magnusson Åström, som nyligen debuterat som syntolk vid en biofilmvisning i Sundsvall. Reportaget Synskadade Sara har skapat ett Instagramkonto. Här berättar hon om sina tankar och sitt Insta-konto. Dessutom blir det förstås telegram, boktips och anslagstavla med mötesannonser och mycket mera. I nästa nummer, nummer 3, alltså vecka 7.
Redaktionsrutan.
Redaktör och ansvarig utgivare Annette Strandqvist. Telefon 0611 845 44. Till vår röstbrevlåda är numret 0611 801 30 och e-postadressen taltidningen@rvn.se. Och det är Region Västernorrland som är huvudman för produktionen. Ring Darub när det gäller dina prenumerationsärenden. Mobilnumret är 076-013-64767 och e-posten är taltidningen@darub.se.